Hej och varmt välkomna till Sällsynta podden, en podcastserie om sällsynta sjukdomar. Det finns fler än 7000 olika sällsynta diagnoser, det vill säga en sjukdom som berör högst 5 personer på 10 000 invånare. Men närmare en halv miljon personer i Sverige lever med en sällsynt diagnos, så det är således inte ovanligt. Men att leva med en sällsynt sjukdom innebär ofta komplexa och livslånga behov. Och symptom och diagnos är olika, men det finns också många likheter i hur livet påverkas för de som lever med en sällsynt diagnos och deras närstående. Och det ska vi prata om idag, och också försöka hitta lösningar som kan bidra till att fler med sällsynta diagnoser och anhöriga kan leva ett bättre liv. I dagens poddavsnitt ska vi prata om hur vi säkerställer att patienter, patientrepresentanter och anhöriga i större utsträckning involveras och medverkar i processer och beslut på systemnivå som påverkar dem och deras vård och vardag. Jag heter Petra Eurenius och initiativtagare till Sällsynta podden är det forskande läkemedelsföretaget Takeda. Och nu har jag glädjen att kunna presentera dagens 4 gäster här i poddstudion. Och ni står alla 4 tillsammans här för en perfekt blandning av expertis och egna erfarenheter. Och här i studion så har vi Annette von Koch. Du är ordförande i patientföreningen Viking för hjärt- och lungtransplanterade och LAN Academy. Välkommen!
Tack Petra!
Liselott Eriksson, ordförande i Blodcancerförbundet och Myeloma Patients Europe. Välkommen!
Tack!
Och också Mia Johansson Soller. Du är läkare och klinisk genetiker på Karolinska universitetssjukhuset och du arbetar med diagnostik av sällsynta sjukdomar. Och du är också representant för Centrum för sällsynta sjukdomar, 1 av 6 i Sverige, på Karolinska. Välkommen.
Tack så mycket. Ja, det är det.
Anders W. Jonsson, riksdagsledamot, centerpartist och ledamot socialutskottet och också barnläkare. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Våra frågeställningar för dagen är, som sagt, hur vi säkerställer att politiker, beslutsfattare och myndigheter, sjukvård involverar patientföreträdare för att bättre förstå de behov som patienterna har. Och särskilt då inom sällsynta sjukdomar och också anhöriga. Hur kan patientrepresentanter involveras så att de får verkligt inflytande på systemnivå? Vilka är ansvariga och hur kan vi bli bättre på det här? Vi tänkte också titta vilka goda exempel som finns i Sverige och kanske en internationell utblick om det fungerar bra i annat land. Vad kan vi lära ut av det? Där patientföreträdare bjuds in till myndigheter, riksdag och så vidare. Och vilka beslut slutligen på systemnivå kan bidra till att lösa utmaningarna? Inledningsvis, Annette von Koch, vill du presentera dig helt kort just kopplingen till sällsynta diagnoser?
Jo, jag fick en diagnos i ett sent skede och det ledde till lungtransplantation ganska omgående. Och diagnosen heter lymfangioleumhematos, förkortas LAM. Och det är en diagnos där ungefär 3-8 kvinnor per miljon kan drabbas. Och när jag väl fick min diagnos, då hade jag haft symptom i stort sett hela mitt liv. Och jag var i 50-årsåldern när jag fick diagnosen. Och det är ju så att när det gäller vissa diagnoser så finns det inga kanske studier, det finns ingen forskning och då känner man inte till den. Och då kanske man placeras in i en större grupp och det här är då en sorts lungsjukdom bland annat. Och då hamnar man kanske inom astmagruppen som jag gjorde. Och det är bara det att det fanns ingen behandling som hjälpte, ingen astmabehandling. Så att, så hamnade jag i sällsynta diagnoser och därefter då hamnade jag inom transplantationsområdet och det är också en sorts ett sällsynt hälsotillstånd. Så att det är liksom 2 perspektiv som jag har i det här.
Men du är också ordförande i en patientorganisation, Viking.
Ja, och Viking representerar ju då hjärt- och lungtransplanterade. Och man kan väl säga att i Sverige så görs det ungefär 40 på Sahlgrenska och sen kanske lika många i Lund. Lungtransplantationer om året. Det finns alltså 2 transplantationscenter. Och sen är jag också ordförande och grundare i LAM Academy som jag bildade då tillsammans med läkare på Karolinska efter min transplantation. Eftersom jag visste att vi måste göra någonting för att uppmärksamma diagnosen.
Och LAM Academy står för?
Det är alltså LAM, alltså lymfangioleumhematos.
Ja.
Akademi.
Om vi direkt går på ämnet lite kort så ska vi fördjupa oss. Men patientinvolvering, varför är det självklart för dig och så viktigt?
Jo, det är viktigt för att patienter har ju ett perspektiv på sin situation och sin diagnos. Och det är ju väldigt svårt kanske att hinna fånga upp alla situationer och olika symptom. Och då behöver man också påverka för att få en sorts uppmärksamhet inom vården. Och framförallt när det gäller sällsynta diagnoser så är det lätt att hittar man ingenting på en patient som har någon form av symptom, då är man frisk. Fast man kanske inte alls är det. Att det finns inga referensmaterial, någonting att jämföra med. Eller också hamnar man i helt fel grupp. Jag känner till att en del till exempel som har lungsjukdomar och det är svårt att identifiera själva lungsjukdomen kanske hamnar inom psykiatrin för att man har jobbigt att andas. Och då tror kanske en del att men det är hyperventilerar eller att det är stress som gör att andningen ligger högt upp.
Ja, det var ju ett exempel som verkligen visar att man hamnar på fel ställe eller att det tar tid att få rätt diagnos.
Ja.
Liselott Eriksson, vill du säga lite kort om dig själv och ditt engagemang och personliga erfarenheter inom området?
Mm. Liselott Eriksson heter jag och jag är ordförande för Blodcancerförbundet sedan 2015. Innan dess så var jag aktiv i vår största lokalförening, Stockholmsföreningen. Och om man tittar inom blodcancerområdet så brukar vi säga att det finns över 120 olika diagnoser. Och då säger ju det sig själv att många utav dem är väldigt sällsynta tillstånd. Sen har vi ju då de här lite större grupperna vi brukar prata om. Men många, och det, om man tittar lite grann alltså på den medicinska utvecklingen inom området som har gått otroligt snabbt inom vårt område. Och det är ju naturligtvis väldigt, väldigt positivt. Men det går ju åt att man verkligen försöker hitta vad som är fel, vad som har gått fel, mutationer som är fel. Och när vi kommer ner på den nivån, det är då vi verkligen upptäcker de här små tillstånden. Och det är också då vi kan individualisera behandling och målinrikta behandling. Så att jag skulle vilja säga att jag tror att det här med sällsynta diagnoser, ju mer vi upptäcker, ju mer medicinska forskningen går framåt, ju fler sällsynta tillstånd kommer vi bara hitta i samhället.
Och patientinvolvering, just på den det du just nu kom in på, forskning och att hitta mutationer och så vidare, där kanske man som individ inte är påverkad, men om man tar ett steg upp att vara involverad och verkligen påverka de beslut som berör en själv, där driver ju ni det väldigt intensivt ifrån Blodcancerförbundet förstås.
Varför, men det gör vi.
Varför är det så viktigt?
Ja, nej, men det gör vi, och vi tycker att det här med alltså patientinvolvering på systemnivå är otroligt viktigt. Och grunden till det handlar ju någonstans om att de som verkligen vet hur det är att leva med sjukdomen, det är ju, om man säger, patienten själv. Och om vi tittar på det systemet vi har idag, det vill säga HTA brukar vi ofta prata om, Health Technology Assessment. Och vi har en myndighet i vårt land som gör hälsoekonomiska utvärderingar. Så handlar ju det om alltså att man ska göra en värdebaserad vård. Vi ska titta på vad har mest värde för patienterna. Och de som faktiskt bäst kan bedöma det är ju patienterna då. Var finns värdet utifrån ett patientperspektiv? Så. Och där tror ju vi att det är otroligt viktigt att patienter, patientföreträdare kommer in tidigt i de här processerna. Och där kan ju vi se att vi i Sverige har mycket att lära utav andra länder i Europa.
Jag skulle vilja fråga dig, Mia Johansson-Soller, hur du Du arbetar med de här frågorna på Centrum för sällsynta diagnoser. Vill du bara nämna kort, vad är det? Mm.
Centrum för sällsynta diagnoser är ju egentligen en... Det är ju inte en patientvårdande enhet. Vi har ju inga mottagningar till exempel. Det kanske låter så. Utan egentligen jobbar man just lite grann på systemnivå och försöker påverka att den vård vi ger inom sällsynta blir bättre och mer sammanhållen, och att det inte just blir det här att man behöver leta sig fram. Vem ska jag kontakta för det här symptomet? Så att vi jobbar ju väldigt nära till exempel de här nya kunskapsstyrningsfunktionerna. Det finns ju ett nationellt programområde för sällsynta. Vi jobbar nationellt tillsammans, alla de 6 enheter som finns nu i Sverige. Ses det i samverkan kallar vi det. Och det är lite grann, många vet ju om regionala cancercentra. De har ju funnits mycket längre, och vi är lite grann lilla syster. Vi är ju väldigt få personer som jobbar inom varje enhet idag. Men det är lite samma frågor och jobba lite, försöka få fram strukturer för till exempel en utmaning som finns är ju från barn till vuxen sjukvård. En sån som vi har jobbat med patientföreningarna. Så vi har ganska nära kontakt också med expertteamen på de olika sjukhusen och patientföreningarna inom de olika områden. Sen är det ju många patientföreningar, för det är många tillstånd precis som du nämnde.
Mm. Men visst finns det 6 centra i Sverige?
Precis, på universitetssjukhusen finns det idag. Och då täcker ju till exempel då Region Stockholm, är ju Region Stockholm och Gotland, Uppsala. De är ju flera regioner mellan Sverige då. Så att man har ju sen samlat ihop sig till större enheter för att alla regionerna, alla våra 21 regioner ska involveras i CSD-arbetet.
Och du är läkare och genetiker, och ni jobbar som experter då på Centrum för sällsynta diagnoser på de här 6 centra. Hur involverar ni patientrepresentanter? Hur säkrar ni att det ni beslutar om och processer utgår från patientbehoven? Mm.
Vi har till exempel då i Region Stockholm ett nätverksmöte med de patientföreningar som är intresserade att träffa oss just för att diskutera utmaningar, hur vi ska bli bättre, vad är det vi ska föra fram på systemnivå då. Vi har också temadagar för olika tillstånd där vi då både har sjukvårdens representanter och föreläsare, men då förstås de familjerna som har det här sällsynta tillståndet som vi då diskuterar. Vi har familjeträffar där vi också har för de familjer där det har konstaterats ett nytt syndrom då. Syndrom betyder ju en sjukdom där man har många symptom som beror på har samma bakgrundsorsak. Och där har vi också då patientföreningarna. Sen har vi också haft en hel del projekt tillsammans med bland annat då med Arvsfondens hjälp om det här just med övergång från barn till vuxen. Så att vi har olika projekt som vi jobbar med på det sättet. Så att just Centrum för sällsynta diagnoser, det är ju liksom en av våra nyckel liksom frågor eller funktioner, att verkligen ha kontakt med patientföreningarna.
Och du tar ju upp något viktigt där. Det handlar ju, som vi redan har nämnt här, inte alls bara om individen, personen som lever med en sällsynt diagnos, utan i många lägen anhöriga. Inte minst i att det många gånger berör barn.
Precis.
Där föräldrarna involveras och påverkas i allra högsta grad, ofta livslångt.
Väldigt mycket, för det är ju ofta också många kontakter med sjukvården. Det är ju en sån här fråga som vi också har, just det här med att koordinera lite så att man inte till exempel har 10 olika besök samma vecka. För en vuxen eller för en förälder så blir det ju förstås att den föräldern kanske inte ens hinner jobba eftersom det tar så mycket tid. Det beror ju väldigt mycket på, sällsynta sjukdomar är ju också ett väldigt brett begrepp, därför att vissa har ju väldigt stora utmaningar. Medan andra kanske också har utmaningar, men det kanske bara är ett organ. Så att det är liksom hela spännvidden inom sällsynta. Men många, många föräldrar har mycket. Mycket de behöver liksom ha kontakt med många olika funktioner. Det är ju logopeder, rehabilitering, det är kanske vad heter, ögonläkare, barnläkare av olika former av barnläkare. Det är inte heller bara en person då, så att det beror ju på var man har sina symptom ifrån.
Men då skulle jag vilja höra med Anders W. Jonsson. Du är riksdagsledamot och medlem i socialutskottet och också barnläkare. Varifrån kommer din drivkraft att verka just inom området sällsynta diagnoser som ett av dina områden?
Nej, men jag har ju arbetat som barnläkare i drygt 30 år och det går väl inte en jour på Gävle sjukhus utan att jag möter en familj där ett barn har en sällsynt diagnos. Så det gör ju att jag har varit ganska involverad i det här området under väldigt lång tid. De sista åren har jag ju dessutom haft möjligheten att verka i riksdagen och då i socialutskottet. Och där är ju de här frågorna väldigt aktuella. Och det är ju egentligen två frågor det har handlat om. Det ena är ju då läkemedel, särläkemedel. Det är ju, utvecklingen är fantastiskt positiv, men det handlar om hur ska man använda dem och göra dem tillgängliga. Och det andra, det är ju hur ska vi organisera vården av patienter med sällsynta diagnoser i Sverige. Så att det är väl de två politiska områdena där diskussionen har fokuserat.
Mm. Och hur långt skulle du säga att man har kommit på de här planen om vi tar att organisera vården till exempel?
Ja, men det här är ju ingenting som borde vara särskilt svårt att lösa. Vi kan ju komma in på det mer senare, men det kräver ju att man tar ett helhetsgrepp över det. Därför att det är ju ny teknik ger ju helt nya möjligheter här, så att det som krävs är ju en handlingskraftig regering som säger att nu ska vi hitta en modell, en nationell strategi för hur vi ska hantera alla de här diagnoserna i Sverige. Vi är ju ett land som har en enastående sjukvård och vi skulle ju ha goda förutsättningar för att vara världsledande också på hur man hanterar patienter med särskilda, med sällsynta diagnoser. Och det andra som är ju också komplicerat, det är ju, men där även finns lösningar, det är ju det här med hur ser vi till att de här nya fantastiska läkemedlen snabbare kommer svenska patienter till godo. Men det är väl det som är de två stora politiska frågorna inom det här området.
Och du nämnde nationell strategi, det är någonting vi ska prata lite mer om som en möjlig lösning till bättre situation. Vill du ge ett exempel eller några hur ni bjuder in patientföreträdare och lyssnar in deras behov för att säkra att era beslut grundas på verkliga behov?
Nej, men jag tror, om jag nu inte tänker som barnläkare utan som riksdagsledamot, så sällsynta diagnoser har ju legat högt på agendan de senaste åren. Och bara den här veckan är det väl det andra tillfället då jag är med och diskuterar sällsynta diagnoser och hur vi ska hantera särläkemedel. Så att, jag skulle nog säga att det här, det är mer politiskt intresse och mer kontakt både med patientorganisationer, läkemedelsindustri, företrädare för vården inom sällsynta diagnoser än det är inom något annat område.
Liselott och Annette, hur ser ni att ni får komma till tals med beslutsfattare och politiker? På Anders hör vi att man har en dialog. Hur ser det ut från ert perspektiv?
Jag skulle nog vilja påstå att de tillfällen när vi har fått komma till tals, det är när vi själva har bjudit in till möten. Vi har inte som förbund blivit inbjudna till ett enda möte. Så.
Mm. Annette?
Ja, jag har faktiskt blivit inbjuden vid ett tillfälle, och det var till Socialstyrelsen. Och det var som representant för att vara transplanterad. Jag fanns inte med i Vikings styrelse då, men tydligen så kände de till att jag hade startat det här Lärmakademi. Och det måste ha varit någonstans 2014-2015 när man skulle se över rutinerna att lägga just hjärt- och lungtransplantation på ett fåtal ställen, det vill säga två ställen i Sverige. Och det blev Göteborg och Lund. Men vid det mötet så fanns även Vikings dåvarande ordförande med. Så att det är vid ett tillfälle under sådär 15 år som det har hänt.
Ja, men det låter som att det finns utrymme för förbättring, tätare kontakter då. Och det är väl jättebra att ämnet, att du säger Anders att ämnet är på agendan och att kunskapen därmed kan bli högre. Men också säkra hur, i andra länder vet jag att man bjuder in patient, man har patientråd i riksdag och regering och i andra myndighetssammanhang också. Hur ser det ut i Sverige? Är det någon av er som sitter med i något sådant myndighetsråd eller patientråd?
Nej, jag sitter inte med i något råd.
Inte jag heller, men jag vet att det förekommer. Jag vet att inom cancerområdet till exempel, där bjuder man in nätverket mot cancer väldigt ofta i de här råden då. Så. Och det är ofta nätverket mot cancer, alternativt funktionsrätt, som är en större organisation då, som man bjuder in ofta i sådana här sammanhang. Och min upplevelse är väl att funktionsrätt har väldigt många andra frågor på sin agenda också. Kanske inte driver den här frågeställningen fullt ut. Och ibland så tror jag att man borde vara mer riktad med verkligen vem man bjuder in till de här mötena. Och vi har ju framfört i många olika sammanhang att vi tycker att i myndighetssammanhang och så vidare, att vi tycker att det är viktigt att de som företräder just det perspektivet verkligen får komma till tal. Så att är det någonting inom vårt område man diskuterar, ja, då borde vi vara med. Är det någonting inom något annat område som typ Annette, ja, då borde de vara med från den organisationen. Och är det någonting från någon annan organisation, ja, då borde de vara med. Vi tror ju att på det sättet så kan man på ett bättre sätt få ett mycket mer värdebaserat och kvalitativa liksom diskussioner inom de här områdena.
Anders, vad säger du om det som Liselott nämner nu?
Ja, men det är många olika delar här, men om man tittar på riksdagen, så det vi sysslar med, det är ju den övergripande lagstiftningen och hanterar budgeten. Och den organisation som oftast har kontakt med oss som riksdagsledamöter, det är ju då Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. Men det är klart, det säger sig själv med den mycket, mycket stora mängd olika diagnoser att även de hamnar ju på en övergripande nivå. Regeringen har ju sedan Socialdepartementet då tät kontakt med funktionsrätt. Men det finns ju i Sverige ett mycket stort antal organisationer, både för olika diagnoser och för olika funktionsnedsättningar. Så att ska man ha en samlad dialog, då kräver det på något vis att man ändå företräds via övergripande paraplyorganisationer. Sen vet jag ju att Socialstyrelsen, när man arbetar fram sina riktlinjer och även vad det gäller kunskapsstyrningen, att där har man ju en aktiv dialog direkt när det handlar om de olika diagnosområdena. Men just på riksdagsnivå, där blir det mer på det övergripande planet. Men däremot tror jag att alla riksdagsledamöter har nog samma inställning som jag har, att när det är ett läkemedelsföretag, en patientorganisation eller för den delen en individ som hör av sig och vill diskutera ett aktuellt problem, då är dörren öppen. Sista halvåret har det ju varit mycket, om man tittar på sällsynta diagnoser, kontakt med Föreningen för cystisk fibros med tanke på det läkemedel som har varit i diskussion där. Och där har det förekommit ett stort antal träffar, både Almedalen och också förstås på riksdagen och digitalt. Så att jag skulle ändå säga att det är väldigt mycket dialog mellan enskilda riksdagsledamöter och de enskilda patientföreningarna och förstås individer som är drabbade. Man ska ju inte glömma det perspektivet heller.
Nej, precis. Du tar upp en sak där, för dels kan man ju, som vi har här, representanter från patientorganisationer som representerar medlemmar och flera personer som medlemmars erfarenheter. Men sen har vi ju väldigt många människor som inte är med i någon organisation, och det gäller att fånga upp deras synpunkter också.
Jag skulle säga att de flesta är ju inte aktiva i en organisation, och för mig är det ju väldigt, väldigt viktigt det här individperspektivet också. Att det som är helt avgörande i svensk sjukvård är ju att patienten ska ha ett avgörande inflytande på sin vård och behandling. Det är ju det centrala för mig, och där ligger ju Sverige tyvärr dåligt till om man tittar på internationella jämförelser, att det vad det gäller delaktighet så ligger vi efter. Där har vi mer vi skulle kunna göra. Och det är för mig det allra, allra viktigaste.
Mia, har du någon kommentar kring det?
Nej, men jag kan bara hålla med Anders att det är ett väldigt viktigt perspektiv att vi bygger en sjukvård som faktiskt hjälper de personer som vi ska stötta och hjälpa och diagnostisera. Och det är en utmaning ibland. Och det som jag också tänker är ju att det som också Anders tar upp, att det är så många olika diagnoser. Så det blir väldigt många olika perspektiv och det är ibland svårt att liksom få riktigt grepp om alla och få alla att bli hörda. Och dessutom så är det ju många föräldrar som då kanske inte ens riktigt mäktar med, eftersom vardagen tar så mycket av deras krafter. Så vissa röster blir kanske inte hörda av den anledningen att man helt enkelt inte orkar. Och då är det ju förstås viktigt med till exempel Riksförbundet för sällsynta som ändå liksom plockar upp lite de här små grupperingarna. Men vi jobbar ju med det, till exempel Genomic Medicine Sweden, som vi kanske också kommer att prata lite mer om. Där har vi ju ett samverkansråd där vi just har representanter för de större grupperingarna. Det är nätverk för cancer och sällsynta. Och där vi tillsammans försöker diskutera de frågor som kan vara utmaningar. De frågor som vi har haft är till exempel just patient, faktiskt utbildning för de som är patientföreträdare. Vi har diskuterat en helt annan fråga men som är viktig inom genetiken och genomiken och det är datadelning. Mm. Så att vi har många webbinarier, vi har haft utbildningar och också skrivit en hel del och fört fram. Vi har en enkät till exempel som vi har skickat ut till svenska läkare för att se vad kan vi om genomik som läkarkår. För det har ju inte funnits i vår utbildning de flestas och inte så mycket idag heller. Faktiskt, även om det är lite nyare tider. Så att vi jobbar ju på det, men jag tycker verkligen att det är precis som alla säger här, att det är ännu mer. Sen är det ju kunskapsstyrning har vi också varit inne på. Där har vi ju en referensgrupp där vi också träffar patientföreträdare. Men det blir ju också en ganska liten grupp, för man kan ju inte ha väldigt stora referensgrupper. Så det är verkligen en utmaning att fånga in alla. En annan sak som jag tänker om man jämför dem med England som har ganska starka patientföreträdare. Om man då har ett land med över 60 miljoner kontra ett land med 10 miljoner så är det såklart att de här enskilda patienterna per grupp blir också väldigt mycket mindre. Så det finns ju inte den styrkan heller kanske bakom som man får i ett Europaperspektiv eller i ett större land. Så det är också en utmaning.
Utmaningar har vi gått om, men det låter som att det finns några lösningar eller goda exempel. Så vi kan gärna prata lite mer om dem. Om vi uppehåller oss lite mer kring det här med att hur vi kan bli än bättre på att involvera patientrepresentanter, både från föreningar som vi har här idag i samtalet, men också på individnivå. Vill Liselott, Anette, säga lite mer av hur vi kan bli bättre på detta, om vi försöker ha lösningshatten på. Mm.
Ja, jag tänker så här, att när vi pratar om det här med alltså patientinvolvering så handlar det ju om två olika perspektiv. Dels på individnivå. Och på individnivå, där håller jag med om att där handlar det jättemycket om det här, den enskilda patienten, att den ska vara involverad i diskussioner som rör den egna vården och behandlingen. Och där kan ju vi se, vi har gjort undersökningar, nu i somras gjorde vi en undersökning när vi gick ut till myelompatienter och frågade och vi fick in över 400 svar. Och det visar ju att det är ytterst, ytterst få som verkligen är involverade i diskussioner som rör den egna behandlingen. Man blir som patient erbjuden en behandling, så. Men det handlar inte om att man är med och diskuterar vad finns det för olika behandlingsmöjligheter. Och då ska vi någonstans, tycker jag också, tänka att inom myelomområdet där idag finns det otroligt många behandlingsmöjligheter. Så. Och vi såg också i undersökningen att man tenderar till att inte kanske erbjuda de behandlingsalternativ som ändå är rekommenderade i vårdprogrammen. Så att Sen om man kommer till det här med alltså, patientinvolvering på systemnivå, det är ju det andra perspektivet. Och där håller jag helt med Maria. Du nämnde det här med England till exempel. Och då kan vi komma in på NICE som är lite, kan man säga, motsvarigheten till TLV i Sverige. Och de har ju ett väldigt strukturerat system för det här med patientinvolvering som vi många gånger tittar på och skulle vilja att vi närmade oss. Där bjuder man ju in i hela processen. Om man har ett nytt läkemedel då som är under utredning, så bjuder man in en expertpatient, en patientföreträdare från en organisation. De är med, och det är då utifrån det perspektivet man talar om. Är det blodcancer, jag menar, då är det motsvarande den organisationen som arbetar med det naturligtvis. De är med i hela processen. De har möjlighet att göra en egen skriftlig bilaga som ligger då till grund för det här beslutet. Det är dock inte säkert att naturligtvis att beslutet faller ut på det sättet som de vill. Gör det inte det, faller beslutet inte ut på det sättet som de önskar, då har de möjlighet att också begära en överprövning utav beslutet. Och det de ofta gör då, det är att de går hem själva, gör egna undersökningar, samlar in evidens för att styrka det de själva då anser att men det här stämmer ju inte riktigt, den här utredningen som ni har gjort. Och många gånger, de allra flesta, får ju de då till stånd en förändring utav beslutet, även om det tar tid då kanske. Men, och det är väl ändå någon liknande process som vi skulle vilja se, där vi verkligen har en aktiv roll. För precis som jag nämnde tidigare, så tror ju vi att de som verkligen förstår värdet utav det här, det är ju de som lever med det. Och vi säger att vi ska ha en värdebaserad vård, prissättning så utav faktiskt nya läkemedel. Och Anders var ju också inne på det här, hur jobbar vi för att alla de här nya innovationerna verkligen ska komma patienter till del? För det är ju en utav de allra största utmaningarna, skulle jag vilja helt hålla med om, vi har i vårt land. Och vi ser enormt stora regionala skillnader. Men då de som verkligen förstår värdet måste också involveras i processerna. Det är vår liksom starka.
Så det här NICE-arbetssättet som man har i Storbritannien då med NICE, då, deras motsvarighet till TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Är det något, Annette, håller du med om att det kan vara någonting att titta på, hur man har gjort där?
Ja, jag tycker det låter väldigt intressant, att det kanske är någonting man kan lära sig mycket av här i Sverige. Men om man tänker på den här individbaserade nivån, eller när man tittar på den nivån överhuvudtaget, så har jag nog lite annan erfarenhet. Det här hur man kan bli involverad i sin egen behandling. För att mycket handlar ju om den kommunikation som man har förmågan att föra med behandlande läkare. Och även hur läkaren tar emot den kommunikationen. För att min erfarenhet är att träffar man en bra läkare, någon som man lär känna, eller vårdpersonal rent generellt, så kan man förmedla någonting, hur det är, hur det känns och hur man upplever saker. Och det som har hänt många gånger inom just sällsynta diagnoser, det är att patienter eller anhöriga jämför med vilken vård man får utomlands och vilka läkemedel som användes, och man säger informerar vården om det. Och sen kanske man undersöker då inom vården om det är lämpligt, om man har möjlighet att ta hit samma läkemedel eller behandlingsmetoder. För det är ju någonting som vi i alla fall i Lama Academy har jobbat med, eftersom man inte kände till något om diagnosen, att få hit, om man tänker sig att kunna ställa en diagnos, så kan det vara ganska svårt. Och då fick vi hit ett blodtest som vi kunde göra här i Sverige, som inte fanns här. Och problemet från början där var att när vi började prata om det inom vården, så säger man att det är för dyrt. Och då var det kostnaden som satte hinder för det. Och sen så jobbade vi vidare och jämförde, ja men vad kostar utomlands att göra de här testerna? Och då fick vi ett svar från ett annat europeiskt land, eller två europeiska länder, som sa att ja, men det kostar si och så många kronor. Och det var alltså hanterbart, det var inga stora summor. Men sen problemet som uppstod i nästa led, det var att vem ska göra den här testen, vem klarar av det? Och det var ett utav universitetssjukhusen som tog hand om det uppdraget. Så att jag tror att patienterna som orkar, för att man ska ju också orka driva frågorna, eller deras anhöriga. Och det är inte alltid så lätt att ha den energin. Men för vissa grupper så kan det vara livsavgörande att man får hit just både behandlingen och testmetoder. Just för att kunna få rätt diagnos och rätt behandling. Och sen även att följa med vad händer utomlands. Att samarbeten över landsgränserna nationellt är väldigt avgörande för hur utvecklingen blir och går för just sällsynta diagnoser.
Maria, vill du kommentera det lite? Hur diskussionerna går hos er?
Här blir ju lite många perspektiv, ja. Så det är en ganska komplex fråga. Men, men jag håller med om att vi behöver ju förstås på det här nordiskt samarbete och europeiskt. Och här finns ju några av de här europeiska referensnätverken som man bygger kring de sällsynta diagnoserna. Vilket är ju ett stort framsteg. Sen är det ju en ganska ett stort arbete och verkligen som någon sa från början är det rätt mycket administrativt jobb. Sen först blir det lite mer verkstad, det vill säga lite mer sjukvård och diskutera patienter. Men vi är på väg ditåt och här finns det ju ett antal europeiska referensnätverk där vi faktiskt är med i Sverige. Så det är en sak. Sen är det just det här som du säger när det ska vara en ny diagnostik och vem ska göra det. Vi är ju ofta ganska splittrade i våra regioner. Kanske svårt att ta ett nationellt grepp att ja, men det här är en så pass sällsynt sjukdom. Vi kanske ska bara göra det på ett ställe. Så då kan det vara svårt att hitta var ska detta ställe vara. Och sen är det ofta just den här frågan som jag har stött på som klinisk genetiker med genetisk diagnostik. Att ja, men det kostar ju så himla mycket. Och då är det klart att engångskostnaden för en genetisk sån här storskalig DNA-sekvensering som vi gör idag, den ligger på en 20-30 000 lite beroende på vad man gör. Och ett vanligt HB är ju liksom ja, under 100 kronor, så att jämförelse, men det är ju en väldigt stor analys där man gör det en gång kanske just när det gäller sällsynta. Och om man då kommer in på tumörsidan, cancersidan, så är det ju också det som hjälper oss att faktiskt styra behandlingen. Så att den kostnaden kan kännas stor, men om man då ser hela perspektivet ända till behandling och livskvalitet för den som är drabbad.
Så ja, för kanske helt den avgörande är för att få ställa
precis,
rätt diagnos och
rätt diagnos och rätt behandling. Mm. Så att det är verkligen så det där var en väldigt stor fråga egentligen hur man ska införa ny diagnostik och hur ska det jobbas med tillsammans regionalt.
Och just inom det här området sällsynta som vi inledningsvis sa att det finns 7000 olika diagnoser, så det blir ju väldigt komplext och som det du nämner Annette, prevalensen eller förekomsten är så ytterst få personer som har de här symptomen och diagnoserna då, så hälso- och sjukvården, det är inte märkligt att man inte känner igen när man står inför en person med.
Så är det också. Och så tänker jag just det, de här sällandiagnoserna som man då gör på vissa ställen. De blir ju väldigt dyra i att upprätthålla en kvalitet, för man gör ju inte dem kanske så ofta.
Men Anders, ja, det är flera områden här, men till att börja med vad gäller TRV så är det ju så att TRV jobbar ju väldigt mycket också med patientmedverkan. Patientföreträdare finns ju både i insynsrådet och också i de beslutande nämnderna. Men det är klart svårigheten för TRV det är ju att när man då ska fatta beslut om exempelvis Kaftrio, läkemedelsmannens fibros, ja det är klart den patientföreträdare som sitter i nämnden är ju sannolikt inte expert just på den sjukdomen utan är ju mer en företrädare för patientintresset generellt. Så det är klart det finns väldigt mycket att göra ytterligare där. Det andra det är ju att hela den här diskussionen understryker ju som hur viktigt det är att få till en strategi. Medicinsk forskning är ju internationell. Men det är ju svårt för en patient skulle jag ändå säga att vara den som hittar en ny behandling eller en ny diagnostik genom att vara ute på nätet. Inte ens jag som barnläkare skulle nog våga ge mig ut i den diskussionen utan där krävs det ju att vi har en strategi i Sverige där man vet vem vem i Sverige, vilket universitetssjukhus har ansvar för de här diagnoserna. Och att man där har tillräckliga resurser att hålla sig uppdaterad med den internationella forskningen. För det krävs ju dock en ganska omfattande rejäl forskarutbildning för att kunna värdera vetenskapliga artiklar och se vad är det här som har bärighet på hur vi behandlar patienter i Sverige. Så därför hoppas jag att man så snart som möjligt kan få till stånd en nationell strategi där man lägger en karta. Sen är det också det att vi fastnar ju lite grann nu, tycker jag, i det här med att sällsynta diagnoser, det krävs den här superexperten på nationell eller kanske europeisk nivå. Men det är ju så att många av patienterna med sällsynta diagnoser, de behöver ju också ha en fungerande sjukvård på hemmaplan. Där man känner till diagnosen spinal muskelatrofi typ 3 och vet hur man ska hantera den. Så att det gäller att knyta ihop den högspecialiserade superexperten med den egna läkaren i primärvården eller för den delen på barnkliniken. Och även där krävs just med nationell strategi, och nu med digitala arbetsmetoder så borde ju inte det här vara en omöjlighet. Att när jag som patient med den här väldigt ovanliga diagnosen, när jag träffar min högspecialiserade expert, då finns också min fasta läkare i primärvården eller min barnläkare hemma i Gällivare med på det mötet. Och det gör ju det att även distriktsläkaren i Hedesunda med sina 1200 patienter kan aldrig vara specialist på alla sällsynta diagnoser. Men kan ju få en ganska djup kunskap ändå om den här patienten som hon har ansvar för med en sällsynt diagnos, just i och med att man knyter ihop trådarna. Så jag ser ändå att det finns stora möjligheter, men det kräver att man har en nationell strategi för det här.
Tack Anders. Nationell strategi, ska vi uppehålla oss lite vid det och sen ska vi gå tillbaka till lite av föregående ämnen här. Det ser ut som du vill säga någonting, Mia.
Jag tänkte egentligen, vi kan komma tillbaka till nationell strategi, men jag tänkte kommentera det som Anders säger, att det är precis som du tog upp, att vi behöver ju jobba på liksom olika, hela tiden olika plan, för att det är precis som du säger, patienten kan bo långt från ett universitetssjukhus och behöver ju ändå få den här högspecialiserade sjukvården, samtidigt som man måste ha någon nära till hands som hjälper i liksom det vardagliga. Och här har vi ju både de här nationella högspecialiserade sjukvårdsprofileringarna som vi just nu håller på och formaliserar i Sverige, samtidigt som vi där måste också se över hur ska den nationella högspecialiserade sjukvården vara kontra att den här patienten som har behov av den här högspecialiserade också har behov av den vanliga sjukvården.
Och när du säger att ni ser över det, vem ser över det och är patientrepresentanter med i dem?
Det är delvis, det här är ju Socialstyrelsen som nu utser områden som sedan behandlas, och till exempel har vi nu neuromuskulära sjukdomar som ju många av dem är ju sällsynta, där man då har utsett de sjukhusen som har då högspecialiserat, bland annat då Karolinska. Och då är det ju, ja men hur ska vi har ju lite mer vanliga neuromuskulära, var går gränsen för att de ska då diagnostiseras på Karolinska eller något annat sjukhus kontra liksom den lokala sjukvården. Så att här finns ju fortfarande rätt mycket. Och sen ska vi också förstå att när man då söker sådana här områden så blir det ju rätt så mycket konkurrens mellan sjukhusen, samtidigt som vi egentligen ska samarbeta mellan sjukhusen. Så det finns liksom motkrafter mot att vi har fått de här ERN-uppdragen, vissa universitetssjukhusen, och det ska vi nu se över så att det hela Sverige, alla Sveriges patienter ska få tillgång till det. Så vi har liksom motkrafter med att liksom man vill ha lite prestige kanske, eller vad man vill kalla det, att det är vårt sjukhus som har det här NHV kontra, ja, alla ska ju få tillgång till den här sjukvården. Så att det är sånt som vi också jobbar med på Centrum för sällsynta diagnoser, och just knyta ihop det i den här CSD i samverkan. Så att försöka hitta, men liksom hur ska vi kunna med hjälp av till exempel digitala metoder, ronder på det sättet, få tillgång till det över hela Sverige jämlikt.
Och när kan man tänka sig att det här sjösätts eller kommer resultat av ert arbete?
Ja, vi hoppas ju förstås så snabbt som möjligt, men det är ett ganska stort arbete. Det finns ju en arbetsgrupp inom de här nationella programområden som just nu jobbar med ett förslag hur skulle man kunna tänka sig en sån här nätverksstruktur med hjälp av våra centra.
Liselott, ville du komma in? Du såg ut som att du hade en kommentar.
Mm. Nej, men jag tänker lite grann, jag vill backa lite grann till det som Anders pratade om. Och jag tror ju och håller helt med om att det är viktigt att stärka båda de här perspektiven, både patientinvolvering på individnivå och också på systemnivå. Och när vi pratar om individnivå, där tror jag det handlar väldigt mycket om utbildning. Patient empowerment, alltså patienterna behöver verkligen bli stärkta i sin roll för att kunna ta de här diskussionerna som också Anette pratade om. Och det är jätteviktigt. Men när vi då också, om jag vill backa till det här med systemnivå, så tror ju jag, Anders nämnde TLVs uppdrag lite grann, och där, ja men, där ser ju vi att TLV har ju dialogmöten. Man har till exempel startat upp dialogmöten också inom onkologin. Och de här mötena är jättebra. Men vi sitter patientföreträdare från väldigt, väldigt många olika områden. Och vi kommer aldrig ner på de områden och diskuterar specifika behandlingar och så, som vi verkligen, där vi verkligen har kompetens och där vi vill vara delaktiga. Och om man då drar en parallell till det här med det systemet som man har i Storbritannien, NICE då, där de verkligen är involverade i de delar där de har kunskap. Och jag tror att vill vi ha en kunskapsstyrning i vårt land, då måste vi också få in patienter, patientföreträdare som en stor kunskapsbärare i den kunskapsstyrningen. Och det tror jag är väldigt viktigt, och det tror jag är lite grann den pusselbiten som saknas idag. Vi ser inte patienter, patientföreträdare som kunskapsbärare i kunskapsstyrningen. Vi har väldigt tjusiga dokument och så om kunskapsstyrningen. Men det perspektivet har vi inte riktigt förstått, att det är faktiskt en pusselbit också som måste in. De bärar utav de här. Och ser vi då sällsynta tillstånd där det är så få som verkligen lever med de här tillstånden, där blir ju det ännu viktigare då. För att så.
Mm. Och jag kan skjuta in TLV, som vi har nämnt flera gånger om här, har ju faktiskt just nu regeringsuppdrag att utreda och titta på då livskvalitet för just och även ur ett anhörigperspektiv. Så att räkna och titta på livskvalitet ur ett anhörigperspektiv, och det ser vi fram emot att få resultaten där, och hoppas verkligen att TLV involverar då patientperspektivet tydligt.
Mm. Verkligen. Och bara för att betydliga eller förtydliga igen just det här, att alltså den medicinska forskningen och utvecklingen, alltså den är enorm inom området av idag. Det kommer ju hela tiden ny data, och man kan målinrikta behandlingar. Vi pratade om genometik och sådana saker. Vet vi vad det är som har gått fel? Kan vi idag behandla på ett helt annat sätt? Och jag tror också att alltså, med den kunskap vi har idag, så kan vi också någonstans, vi pratar hela tiden om att sådana här nya behandlingar och så, de har en hög kostnad, de är dyra. Det stämmer, de har en väldigt hög kostnad. Men när vi också vet att en behandling fungerar på en viss mutation, på ett visst tillstånd, då kan vi också målinrikta. Och det kan ju i förlängningen också faktiskt innebära att vi sparar pengar till, som vi kan använda på annat sätt. Så att jag tror att vi måste börja tänka lite smartare i det vi håller på med. Och där tror jag patienter, patientföreträdare är en viktig komponent.
Absolut.
Och Anders, om jag kan få komma in där, ja, så Anders, är det så att det är uppenbart att det här systemet vi har för hur vi värderar nya läkemedel i Sverige, att det måste anpassas utifrån sällsynta diagnoser. Det fungerar ju bra när det är ett läkemedel som ska användas av 10 000 patienter, men i ett läge där det handlar om några få patienter, då stämmer ju inte ekvationen, beroende på att utvecklingskostnaden då ska delas på väldigt få. Men jag köper inte riktigt ändå det här argumentet att det är väldigt dyrt. beroende på att det är klart en enskild behandling kan ju kosta en halv miljon eller kanske till och med en miljon. Men för en region, även en liten region som Jämtland, så sällsynt diagnos. Fördelen med det är ju ändå att det är få patienter som behöver just precis det läkemedlet. Och då kommer det inte att vara det som fäller ekonomin i ens Jämtland, som har väl en omsättning på kanske 7-8 miljarder kronor. Utan här handlar det om att vi måste hitta en ny modell för hur vi värderar läkemedel. Och det innebär inte att vi ska börja betala exakt vad läkemedelsindustrin vill ha. Utan det är klart, det måste ju vara ett system för hur vi gör värderingarna. Men nuvarande system fungerar inte, det är ju uppenbart.
Och Liselott, du sa någonting väldigt tydligt och bra. Och där tror jag att vi kommer att avgöra så här, att vi gör ett avsluta den första delen av det här samtalet och fortsätter samtalet i en del 2 alldeles strax. Lyssna vidare där.